och välkomna till Börspodden avsnitt 551. Vi har ju vår nya huvudsponsor Nordnet Markets, och Nordnet är vår favoritplattform, och Nordnet Markets är Nordnets eget utbud av börshandlade produkter. Innan vi berättar mer vill vi poängtera att det handlar om komplicerade och riskfyllda produkter. Om du ska handla med dem måste du ha en god förståelse för produkternas villkor och egenskaper. Så läs gärna på, du hittar mer information på nordnet.se/markets.
Nordnet Markets produkter har alla Nordnet i slutet av namnet, och du hittar dem enkelt under fliken börs och marknad på nordnet.se. Du kan gå lång och kort aktier, index, råvaror och valutor. Rent konkret betyder det att du till exempel kan gå kort med en minishort om du tycker att index står för högt, och det motsatta, gå lång med en minilång om du tror att index kommer att fortsätta uppåt. Du kan investera med eller utan hävstång, och hävstång innebär alltså att produkten ökar eller minskar i värde mer än den underliggande tillgången.
Ja, och när du handlar med Nordnet Markets produkter betalar du inget courtage på order över 1 000 kronor. Vi vill än en gång undersöka att dessa produkter kommer med risker, så läs på och säkerställ att du både förstår hur produkterna fungerar och det faktum att du faktiskt kan förlora hela ditt investerade kapital. Historisk avkastning kan verka lockande, men är ingen garanti för framtida avkastning. Det gäller alla investeringar. Om det säger ett stort tack till Nordnet Markets. Jaha, Jan, vad har vi hittat på idag?
Ja, en hel del kan jag säga, för trots att rapportperioden har tagit slut så händer det väldigt mycket. Jag har vaskat fram några intressanta bolag och tittat på alla årsredovisningar som börjar komma.
Är vi tuffa eller rädda?
Ja, men vi är väl en blandning av rädda och köra. Det är väl kanske inte så här dröm-alfa-killen man tänker på då, men ändå.
Vi är den veckan sponsrade av DI Digitalt och har ett supererbjudande som ger dig tillgång till Nordens största affärstidning i digitalt format för bara 19 kronor i 3 månader.
Ja, man tänker kanske så här, ja, det här var ett litet lockerbjudande, men det är det ju inte, för 3 månader är ju ett helt kvartal. Det är ju fruktansvärt lång tid för 19 spänn, Johan. Och vi har ju läst det sen, ja, vi var barn skulle man kunna säga.
Barnspen.
Mm. Börspodden Pojkarna är fortfarande barn.
Ja.
Ja, så vi läser fortfarande, och det är ju så, jag vet inte, Rickard Bråse kom ju med en kanonartikel om Intrum här i dagarna som det har snackats mycket om. Vill man hänga med så ska man verkligen läsa det.
Det ska man verkligen. Och för de här 19 kronorna då, så får man ju då tillgång till alla låsta artiklar. Man får tillgång till e-tidningen redan kvällen före och mycket, mycket mer. Så det här är inte så mycket att fundera på. Det här är ju en no-brainer som vi brukar säga.
Ja, 19 spänn, det är nästan gratis.
Ja, och vill man då signa upp sig på det här, då så får man in på di.se/borspodden. Alltså di.se/borspodden. Och med det säger vi stort tack till DI Digitalt.
Johan, Dr. Bass, Isaksson, index är 2517, och du var ju Dr. Haspin på 2200-nivån. Nu är vi över 300 punkter uppåt. Är det Dr. Suicide, Dr. Död, vad har vi, vad får jag kalla det nu för något?
Är väl mer att den här doktorstiteln kanske har blivit ifråntagen mig.
Ja, det är som Macarini på Karolinska.
Där. Lite så.
Lite fake som doktor.
Ja, verkligen. Verkligen. Nej, men det är inte så kul. Nu är det slut på rapportperioden, men börsen håsar ju på. Nya all time highs, Volvo över 300, det såg du.
Nvidia 900 ja, dollar.
Det är ju bra tryck helt enkelt.
Verkligen.
Och vi kan ju ändå...
Hägerstrand är inte missnöjd.
Han är inte missnöjd. Kämpat i 10 år för att få upp värderingen på Volvo. Äntligen hände det.
Äntligen P9.
Det hade varit lite kul nu om det ändå kom en lågkonja och det visade sig att Volvo inte alls är ett bättre bolag och marginalerna bara pyser ihop.
Ja, men man får väl ändå ge Hägerstrand cred att han har tjatat på att Volvo har varit undervärderat.
Det har varit helt rätt. Ja. Får man säga. Verkligen. Mm. Eloge.
Till Hägern. Ja. Den mäktiga Hägern.
Verkligen. Nej, men vi kan väl slå fast en gång för alla att det här med att spå vart börsen och ekonomin är på väg, det ska man nog försöka sluta med då.
Det ska man göra.
Det är inte bra för hälsan.
Nej, men det är ju omöjligt också att försöka spå något som är så ofattbart komplext.
Ja, lite som vädret.
Okej,
okay, ja. Det är svårare. men det går ju ändå inte att liksom inte fascineras över hur lättvindigt börsen skakar av sig all dålig data. Igår var det ju den här inflationssiffran från USA. Som var lite sämre, i och för sig en väldigt liten miss, men ändå en miss. Men
vad var det, begagnade bilar som hade varit lite extra dyrt?
Det grottat ner mig i exakt vad det var.
Okej, okay, jag tror att det var det som var missen.
Det var väl saker som säkert inte var de viktigaste, men ändå, det var ju ändå en miss.
Rätt bra att äga 2 bilar då.
Det är inte så dumt. Nej. Både du och jag sitter helt rätt diskussionerade. Ja, Vi släpper det, vi kan bara konstatera att riskaptiten är i full fart igen.
Ja, och värderingarna skenar iväg lite grann. Och det är ju otroligt svårt att vara trader nu. Dels för att börsen, ja, men som du sa, den tickar uppåt utan att egentligen kommer någon rekyl. Men också andra saker som att småbolagen är fortfarande döda. Likviditeten är ganska död där. Och har man inte hakat på den här AI-hypen / kryptotåget eller storbolagståget, så har man hamnat rejält efter index redan. Ja, som trader är det ju nästan omöjligt att känna att man hittar någon typ av läge nu, som vi sa, Volvo 300 eller Nvidia 900. Och de här bolagen fortsätter ju upp varenda eviga dag. Så att det är lite frustrerande börjar faktiskt bli att titta på börsen nu.
Men du har ju också sagt att det här är ju världens svåraste jobb.
Så är det.
Ja, och det stämmer ju.
Så är det verkligen. Mm. Kostar att ha det här jobbet. Det är som så här piloter som får betala för att flyga.
Ja. Men du, jag såg en lite kul artikel i Dagens Industri i veckan. Det gamla alkemistbolaget Cassandra dök upp.
Ja, det har vi ju alltid älskat. De som brände ner någon lagerlokal i Västerås.
Jag tror det var fabriken till och med.
Ja.
För nu hävdar då den här grundaren Anders Olsson att Cassandra är på väg att säljas i någon typ av miljardaffär. Och köparen ska vara ett annat onoterat bolag som heter Nexergy. Och de tänker sig då betala med egna aktier. Och det här är ju en otrolig skamaffär där inget av de här bolagen har något värde överhuvudtaget. Man kan tydligen teckna sig för aktier i Nexergy via deras hemsida. Och de säger sig vara på väg till börsen. Ett litet tips här är väl att inte göra det.
Verkligen inte. Men Cassandra Oil är ju det här gamla Jordanfondenbolaget som skulle ta typ oljeslam och
ja, de skulle ta gamla bildäck.
Precis. Men även ställa ut sina maskiner i Irak och sånt.
Prima olja skulle det bli sen.
Ja, det blev inte så bra.
Därav det här alkemisttänket som jag har. Och rent generellt så är det ju bra att undvika egentligen alla alkemistbolag.
Det är en bra idé.
Ja. Alltså bolag som säger sig kunna göra om skit till någonting väldigt bra. Och som du var inne på, Cassandras fall handlar om bildäck. Men det finns liksom en liten genre av bolag inom green tech som inriktat sig på den här typen av fantastiska uppfinningar. Och det slutar aldrig bra. Det här fick mig att tänka på den första vd jag träffade när jag precis hade börjat som analytiker på Remium. Har någon gissning vem det kan vara?
Jag hoppas att jag inte
det är som ingen premium-vd.
Det trodde jag inte heller. Det var inte så att jag skulle liksom gissa på Sverker Martin Löf eller så.
Nej, det var inte riktigt Sverker Martin. Det här är en börsdumpen.
Är det Nordin?
Karaktär. Nej, men nej. Nordin, det är TTS med.
Ja.
Ja, nej, men han är
tänkte
väl ändå
att du var inne på olja.
Nej, aj, jag tänker mer alkemist.
Okej, okay, Morphy kanske?
Hade kunnat vara. Det var ganska nära. Nej, men det var den här bluffbolagskungen Alexander Richards.
Okej, okay, grusbolaget i sjön, eller?
Precis, han hade ju ett bolag som heter NRS Technologies som för övrigt, kommer jag också tänka på, tog bakvägen in på börsen via, kommer du ihåg vilket bolag det var?
Nej, Johan, jag har liksom ett national encyklopedin
med
mig.
Nej, men för det kommer jag också, för det. Han gick ju in via det ganska underbara bolaget Bubbeltian.
Okej, okay. Vad helt namn.
Bubbeltian, de hade ju en butikskedja som sålde saker för bara 10 kronor. jag kommer ihåg att kolla på det. Jag tänkte,
typ ganska, dollarstore.
Ja, men typ. Fast
hade liksom, kunnat bli något.
Hade kunnat bli något. I alla fall. NRS Technologies hade ju en maskin som åkte runt på botten av sjöar. Och sög upp typ bottenslam och sorterade ut grus och metaller kanske.
Mm.
Eller ja, den sa sig kunna göra det.
Det måste vara värdemetaller.
Men den funkar inte riktigt.
Nej.
Nej. Så att, ja, alkemistbolag, varning där.
Verkligen, Morphic var ju också sånt på hypen där på början av 2000-talet. När man skulle köra vindkraftverken baklänges typ. Litiumbatterier, allt möjligt.
Ja, bränsleceller.
Bränsleceller, ja.
Vi lämnar det, John, och fokuserar istället på alla årsredovisningar som snart börjar trilla in.
Ja, men jag tycker man ska ta fasta på det här om man är lite seriös på börsen eller vill göra ett försök till att vara det i alla fall. För jag tycker jag nämner det här varje år, att man ska ta och titta på årsredovisningarna. Det är inte så att du ska läsa reportaget om Barbro 59 som jobbat på Sandvik sedan 1984 och älskar kollegorna och känslan till att bidra till något större. Utan jag tycker man ska titta på vd-orden, för det kan finnas en hel del matnyttigheter där. Det brukar skrivas en del formuleringar som faktiskt ja, men om framtiden som kan vara kurspåverkande eller ge en hint om hur, ja, men nästa rapport kommer bli. Och man får ändå tänka på att årsredovisningarna släpps i perioden mellan Q4-erna och Q1-erna. Så att här finns det lite att
du liksom jämför då förändringar i språket mellan Q4 och
nej, men det, sist.
Det är främst, kanske man ska göra.
Ja, men grejen är främst att du
ett
tittar
litet ord.
Sista meningen i årsredovisningen. Där har du ofta framtidssiffror.
Och jämför med Q4.
Ja, det är en bra idé.
Noterna då?
Ja, de kan du skippa.
Alla?
Ja. Okay. Läs bara vd-ordet.
Har du någon favorit?
Nej, jag inte läser alla, Johan.
Det gör du. Tedén då, John. Han har ju varit ute och snackat lite i veckan och han fortsätter vara skeptisk mot krypto och bitcoin. Tyvärr, kan man säga.
Du och han kanske ska starta någon typ av gå emot fond. Förutom just det här med krypto.
Hur skulle den fonden se ut?
Ja, oklar.
Vad går emot vad?
Du går emot börsens uppgång, han går emot krypto. Så har ni en riktig bassfond tillsammans.
Sämsta fond.
Exakt, 99% nedsida.
Ja, eller vem vet, kanske är perfekt läge nu.
Ja, det kan det vara.
Nej, men bitcoin är ändå upp 50% i år, tar nya all time highs varje dag, som börsen typ. Och Tedén var ju faktiskt väldigt negativ mot bitcoin, även under hans period på FI. Och jag kan ju absolut köpa att man inte gillar de här prylarna. Men jag tycker ju fortsatt att det ligger liksom inte i hans yrkesroll att ha så starka åsikter om bitcoin. Har jag rätt eller fel där?
Nej, men det har du helt rätt i. Han vet ju inte om det här är framtiden eller inte. Därför ska han kanske hålla sig väldigt passiv. För blir bitcoin något på riktigt så har han gjort bort sig rejält.
Blir? Det är väl någonting ändå?
Ja, men att det liksom börjar användas mer än bara som någon typ av spekulation. Jag såg också på Yahoo Finance faktiskt att det skapas nu 1500 nya dollarmiljonärer om dagen. Så länge bitcoin fortsätter upp så här. Så det är lite kul. Bra för världens rikedom.
Ja, men så är det. Så att jag tycker ändå att Tedén borde lugna ner sig lite på den fronten. Hur är det då med alla unga? Vad ska de göra?
Ja, vad ska de göra, Johan?
Det inte vet jag.
Nej, men det... Nej, men det är unga män jag tänker på. I den här börssituationen vi har nu är det lätt att göra bort sig på olika sätt. Och vi har ju pratat om att det är ganska bra faktiskt att unga män förlorar allt på börsen någon gång för att förstå hur svårt det är. Det är mycket bättre att förlora allt när man är 25 eller 30 istället för att förlora allt när man är 60. Och det är ju också något krispigt och okrispigt med mäns självförtroende som tror att de kan allt bäst. Jag tänkte på det när jag flög till Miami här och läste att 50% av männen på ett flygplan tror att de skulle kunna nödlanda det om det krävdes.
Du är en av dem.
Jag räcker upp handen direkt. Nej, men har man den inställningen att man kan nödlanda ett plan på börsen så är det väldigt, väldigt lätt att gå bort sig. Och det gäller ju verkligen mig som bombat bort mig både en och två gånger i mina unga år på börsen. Så att, var lite försiktig på börsen.
Ja, men det är ett bra, bra råd.
Och även up in the air.
Upp in där.
Upp i örat, Johan.
Ja. Okay. Men vi bor i Stockholm, Jan. Och våren är snart här.
Ja, den är väl här. I alla fall den tidiga våren.
Och den gillar du inte?
Nej, men det är den sämsta tiden i Stockholm. Då man varje år kan se hur Stockholms stads upphandlare blivit lurade av entreprenörerna som sköter gathållningen, eller vad det kallas. På vintern och i vintras gick det knappt att ta sig fram för det var så dåligt skottat. Och nu på våren så sopas gruset aldrig bort. Sveriges huvudstad är som ett enda stort grustag där det ligger tiotusentals ton grus överallt och sopas bort alldeles för sent. Jag skulle säga att det här är verkligen en sak som förstör ens livskvalitet och upplevelsen av Stockholm. Att man väntar in i det allra längsta med att ta bort gruset.
Ja, känns ändå som att man inte har jättestora problem om gruset är det största att klaga på just nu.
Jo, jag har faktiskt det. Det stör mig så in i HVT, Johan. Stör det inte dig?
Jo, lite grann, men jo.
Det är som att man går runt i en sandlåda.
Ja.
Sopa bara bort det, hur svårt kan det vara?
Ja, jag brinner inte för det där. Nej. Kan du inte ta något, har du sett något pressmeddelande då? Ja. Som kan vara lyfta upp lite.
Ja, det här brukar ju vara din specialitet, så att jag vet inte om du har sett det här kanske.
Jag vet inte, du får berätta.
Nej, du borde verkligen ha sett det här. Det kom ju från det okända fastighetsbolaget Quarteris Properties. Känner du till det?
Mm, de har väl nere i Spanien, de Marbella, va?
Ja, precis. Mm. Man ska få exklusiva aktieägarförmåner på Boho Club i Marbella om man har 2000 aktier eller mer. Har du varit där?
Nej, jag har faktiskt inte varit där, men jag vet precis vilket ställe det är. Men vad innebär det då?
Du får 20% på boende och dessutom en trerätters middag. Nu kan man ju tro att det här nästan låter som lite förtäckt reklam för det här, men det är ju snarare ett hån skulle jag säga.
Vad kostar 2000 aktier då?
Det kostar 20 000. Okay. Men på plats nummer 6 i ägarlistan så hittar vi vem? I Marbella. Du kan gissa, du får 2 gissningar. Vi kan säga att det är en liten ledtråd här, att det är en negativ legend i Stockholms börsen sammanhang.
Jag kan tänka mig Bernhard von der Ostensacken.
Helt rätt. På plats nummer 6 har vi Bernhard von der Ostensacken.
Det var bra gissat.
Ja. Ja, men som du sa, det är ett litet, ganska okänt bolag, Quarteris Properties, med fastigheter i Spanien. Har väl inte direkt rosat marknaden, men inte heller gått jättedåligt. Men jag tyckte det var kul. Boho Club.
Vi är den veckan sponsrade av fondbolaget Kliens kapitalförvaltning. Och vi har ju berättat om Kliens högpresterande svenska aktiefonder i många år. Men det finns ju mycket mer än så i deras utbud. Som till exempel fonden Kliens global småbolag. Och John, hur många sparare tror du har en global aktiefond i sitt sparande?
Det finns väl inget exakt svar på den frågan egentligen, men jag gissar att det är väldigt, väldigt många. Det finns väl typ flera hundra globala aktiefonder.
Ja, men vet du hur många aktivt förvaltade globala småbolagsfonder det finns i Sverige?
Det vet jag faktiskt inte.
Nej, det vet du inte. Men jag har faktiskt tittat och lyckats hitta typ en handfull. Det är faktiskt nästan lite skumt vad få globala småbolagsfonder det finns. Det här vill i alla fall Kliens ändra på och därför startar de en för ett par år sedan. Kliens global småbolag, där förvaltaren Niklas Larsson jobbar med en så kallad ABCD-modell för att vaska fram guldkornen.
Okej, ge mig hisspitchen.
Ja, här kommer den. Försök hänga med nu. A syftar då på asset light, bolag som inte kräver så stora investeringar för att växa. B, the bolt-on acquisitions, innebär bolag som gör tilläggsförvärv eller på annat sätt kan återinvestera sina kassaflöden till en god avkastning. C, the compounding, och illustrerar bolag som har en verksamhet med stor andel återkommande försäljning. Och D, dominating a niche, det syftar till att hitta bolag som förvaltaren tror genom sin dominanta position kommer att kunna skydda sin framtida lönsamhet. Och om det här låter som det kan vara något för dig, och du tänker, jag vill veta mer om Kliens global småbolag och hur jag ska göra för att investera i den här fonden. Ja, då går du till exempel till Avanza Nordnet eller Saver. Där får du mer information om fonden och var och hur du ska göra för att investera i fonden. Men kom ihåg att historisk avkastning, det är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonden kan både öka och minska värde. Och det är inte säkert att du får tillbaka hela insatta kapitalet. Och med det säger vi stort tack till Kliens kapitalförvaltning. John, du har faktiskt tittat på lite investmentbolag. Och vill både kanske varna och göra något annat?
Ja, mest varna faktiskt. För det finns ju en hel del investmentbolag lovers där ute, får man väl ändå säga.
Med rätta ändå. Det har ju varit bra.
Det har varit väldigt bra. Och när man inte hittar något annat att köpa kan det vara lätt att tro att det är säkert att stoppa in lite pengar i investmentbolagen.
Men?
Ja, men det är nästan tvärtom faktiskt. Aha. För när börsen är het så försvinner den här klassiska rabatten som investmentbolagen alltid har på grund av olika anledningar, främst skatteskäl. Man har mindre kontroll över de enskilda bolagen, det är overheadkostnader och så vidare.
Och lite så maktrabatt kanske så,
ja, dessa bolag. Ja. Samtidigt har ju alla innehav just nu stigit till skyarna. Så på något sätt blir det nästan som kaka på kaka när du inte får någon rabatt, eller i alla fall mindre än man nästan alltid annars brukar få. Och sen, de här alla underliggande innehaven i investmentbolagen är ju på rekordnivåer just nu. Så att du betalar ju väldigt mycket för investmentbolagen. För sen när bäsen slår till, som den gör förr eller senare, så brukar ju investmentbolagen drabbas hårdast faktiskt. Det blir hög rabatt och det blir låga värderingar på underliggande innehav. Lite kan man faktiskt ta Spiltan här som exempel, där man peakade på 360 kronor när allt var på topp med Paradox och alla älskade investmentbolag. Och nu när hypen har gått ur det här lite så är man istället nere på 205 kronor. Så att lite live and learn här, Johan. Inte bara tro att investmentbolagen är säkra investeringar.
Nej, men sorry, jag håller med. Har du kikat närmare på något?
Ja, men igår kom ju Svolder som också är en sån småspararfavorit med över 50 000 ägare faktiskt. De kom med sin Q2 för att vara lite speciell här, brutet räkenskapsår. Lite är det faktiskt svårt att förstå varför man ska köpa Svolder som är lite som att betala premium för att äga New Wave i princip.
Och det är väl bara börsnoterat också?
Ja, bara börsnoterat. Sen får man ju betala lön till vd, andra saker, börsplats. Man har hela 20% av sin portfölj i New Wave. Vilket är ju bra för att den har stigit i värde. Men sen har man också en hel del långvariga surdegar i portföljen. Typ Bulgaro, Profoto och obegripligt nog Arjo, eller Arjo, som är ganska stort bolag. Man pratar i vd-ordet här om att man ska göra portföljen mer koncentrerad. Vilket låter rimligt, för det är omöjligt att hålla koll på alla de här bolagen som Svolder äger om man ska kalla sig investmentbolag, utan då blir man någon typ av mer av en småbolagsfond, kan jag tycka, som faktiskt har underpresterat mot index senaste 3 åren. I slutet av vd-ordet har den käre Thomas Risberger fått, som är vd då, fått lite storhetsvansinne och börjar plocka citat från Archimedes om hävstångseffekten. Mm. Det gillar man ju inte som liksom janteperson. När folk plockar citat från Archimedes.
Nej.
Man känner ju direkt att man blir sur.
Ja, lite. Vad vill han komma med det då?
Men han vill prata lite grann om hävstångseffekten, Johan.
Ja.
Och citatet är då: ge mig en fast punkt och jag ska rubba jorden. Mm. Sån är Thomas Risberger.
Ja, men han, det kanske är en berättigad...
Är det side-eye-läge?
Ja, det är det. Och en liten varningsfingersläge kanske för investmentbolagen just nu.
Ja, och det finns ju ingen anledning till att Svolder ska prata hävstång när man har nettokassa.
Nej.
Så han ville liksom, han läste det här en gång och så ville han få in det på något
sätt.
Tänkte
på andra hävstångstänger kanske.
Vad tänker du på?
Ja, men operationella.
Jaha, jag tänkte...
Nej, inte vet jag vad han tänkte. Jag har inte läst det. Ett annat bolag som har rapporterat ganska nyligen är ju Sectra.
Och det är världens mest högvärderade bolag.
Ja, det är ju en aktie som fastnat i det här jättedyrt facket och aldrig vill lämna. Lite trots hur man presterar. Och det tycker jag är fascinerande, de här bolagen som på något sätt bara fastnar i P100.
Ja, man vill ju fastna där om man äger det.
Det vill man ju verkligen göra. För trots ganska mycket svagare marginal, lägre resultat än väntat, så har den här aktien hållit sig kvar vid typ samma nivåer som innan rapporten, vilket då är P100.
Ja, och de blir ju som förlåtna. Nu var ju resultatet jättedåligt, men då är orderingången bra istället. Och då blir de helt förlåtna för det. Hade det varit, excuse my loser-prat, men hade det varit ett av ens egna bolag, då hade det ju kraschat på det här.
Det hade den gjort. Sen så skyller de också väldigt mycket på den här, det här skiftet i affärsmodell, va? Från liksom, gå över till prenumerationsintäkter. Och så vidare. Men,
lite Catena Media skylla ifrån sig. De körde väl mycket det.
Ja, fast Catena Media är ju ändå inte riktigt. Men jag läste i en analytikerkommentar att Sectra nu värderingsmässigt handlas i linje med sin närmsta peer, Pro Medicus. Men med då undantaget att, eller skillnaden, att Pro Medicus växer dubbelt så snabbt och har 3 gånger så hög marginal. Det är ju också lite spännande.
Ja.
Men hur som helst, jag har väldigt svårt att greppa det här bolaget och skulle väl kanske inte köpa Sectra.
Men jag såg när Sectra var med på DTV här för mig och de vill ju behålla någon typ av mystik kring sig. Väldigt så här, svårt att riktigt få reda på vad de gör. De har ju det här säkerhetsbenet med som de också är lite små stolta år. Men de behåller någon typ av mystik över sig.
Mystiskt bolag.
Ja, lite så. Lite. De har ju också den här Dan Brown-grejen, vad det nu var, kommer du ihåg det? Som de blev hypade för.
Da Vinci-koden.
Ja, precis. Mm. Kommer inte ihåg vad det var, men det var något med det. Telefonen eller något
gäller
sånt.
Gäller att lägga rätt. Mm. Mm. Och det har de gjort.
Känns det som att Da Vinci-koden har gjort sitt.
Det har de verkligen gjort. Hur är det då med flygbranschen? Ligger den rätt i tiden?
Nej, den ligger som vanligt helt fel i tiden. Och det har ju varit mycket rapporter, vinstvarningar från flygbolagen och flygplanstillverkarna här sista dagarna. Igår rasade det här amerikanska flygbolaget Southwest, som är ett jättestort bolag, tickern LUV, LUV, gick ner 15% efter man sa att man sänker årets vinstprognos på grund av att Boeing inte kan leverera den mängd plan man har beställt. Samtidigt är det svårt för Boeing att leverera då man har hamnat i den här härvan sen dörren lossnade från det här Alaska Air-planet på en Boeing 737 Max.
Men det var inte jättebra heller.
Nej, det är inte jättebra. Man är inte sugen på att åka de planen där dörrarna lossnar. Samtidigt, och det här låter ju nästan som att det är en film, så hittades den här mannen som var en så kallad whistleblower på Boeing som hade rapporterat om alla fel och varnat om det. Han hittades död igår. Han hade skjutit sig själv. Lite filmläge.
Lite.
Så bråkar med amerikanska storbolag. Samtidigt, eller så kom ju nu här i dagarna Lufthansa med en rapport. De har ju hela tiden problem med strejker. Men nu kan man för första gången sedan 2019 lämna utdelning. Och Lufthansa är ju europeiskt och har ju mest Airbus. Där fick jag till det.
Det gjorde du.
Men som sagt, jag har lite problem nu med strejker. Tittar man då på historik, vilket är ett väldigt bra sätt att se om bolag över tid levererar aktieägarvärde, så ser man att det är en eländig bransch att vara investerad i. Operatörerna, om man kallar dem det, Southwest, Lufthansa har tappat 50% av sitt värde sedan 2017. Boeing är kring nollan och Airbus har ju gått upp faktiskt med 100%. Men det är mycket för att mycket av den uppgången har kommit sedan kriget bröt ut. Då man också är en försvarskoncern.
Defense, ja. Nej, men okej.
Ja, men så att den här branschen ska man undvika. Lite kul är det faktiskt att Norwegian återuppstått från de döda. De senaste 3 månaderna är NAS, som heter på börsen, Norwegian Air Shuttle, upp 60%.
Kul för dem.
Faktiskt.
Mm. Men ja, ingen
stay away.
Ja, lite så.
Det går liksom att göra kortsiktiga trades, men ha inte i utdelningsportföljen. Varken de som bygger plan eller de som flyger. Då.
Nej, det är väl mer sådana här som CTT och sådana man kan äga.
Ja.
Ja. Du, sen har ju Securitas kört en liten kapitalmarknadsdag, eller investerardag tror jag de kallar det, här i veckan. Den uppskattades inte alls av marknaden.
Det är ju så här, Christian Nylén kanske ska börja på Securitas. De har samma mentalitet när de presenterar. Det blir bara dåligt.
Mm. Lite åt det hållet. För Securitas försökte ju verkligen ingjuta förtroende för det här 8% marginalmålet 2025. Och dessutom då pratar man om 10% i marginalmål på lång sikt. Men börsen tog istället fasta på det här med, de nämner någonting om att rörelsekapitalet kommer att öka lite grann. Och att det kommer mer omstruktureringskostnader. Och aktien gick ner 4-5% på det här. Jag tycker fortsatt att Securitas är för billig här. Allt pekar ju på att de kommer att nå sitt lönsamhetsmål. Och förr eller senare så bör ju det här återspeglas i aktiekursen. Det är också en av få aktier som är billiga nu. Storbolagsaktier.
Vad är det, P10?
Ja, typ. Mm. Det är, så att det är lite, jag har lite svårt att förstå varför det är så hatat.
Ja, de fortsätter dela ut pengar. Lite
ändå
stor.
Levererat på slutet, hyfsat. Ja. Rapporterna, ja. Bara en liten.
Vem är vd nu? Förut var den här Alf som var vd i en 100-årsperiod.
Ja, men det var ett tag sedan.
Ja.
Nej, men nu är det han Magnus Ahlqvist.
Okej.
Ja.
Säger mig inte så mycket.
Nej, kolla in honom.
Nej, det ska jag inte göra.
Nej, okej, inte det. Sen funderar på också, John, om det är så att vi numera hämtar, eller du kanske, de bästa casen från Sats omklädningsrum. För Borg kommer ju inte prata om Borgs Q4, men de kommer ju ändå med en stark Q4.
Ja, det var verkligen stark. Lite som vi har spekulerat i när vi har sett alla kallingar och tröjor.
Ja, kollar man lite snabbt i den rapporten så är det ju precis som det sett ut under de senaste kvartalen.
Ska du inte säga något jätteelakt om head coach, eller? Har du liksom förlåtit honom?
Nej, men jag kan ju inte, alltså nu levererar han, då har jag ju inte så mycket att komma med.
Det var inget från Archimedes, då, liksom, då gillar man han.
Ja, men sen, jag har inte läst faktiskt vd-ordet så noga heller. Men det är ju marginalen som tuffar på uppåt och de växer väldigt fint i den här egna online handeln och det är det som driver resultatet i Borg. Och tittar man totalt sett så är det ju ändå, de växer ju inte så mycket, det är ju en handfull procent typ, och det är väl det man kan räkna med. Jag tror det är deras mål också, var 5% per år i tillväxt. Och köper man Borg här så får man nog istället ha en tro på fortsatt marginalexpansion, kanske drivet av den här online-delen som har betydligt mycket högre lönsamhet än de andra delarna. Men man får ändå säga att Borg känns som ett väldigt stabilt bolag nu, det tuffar på.
Ja, och det känns ändå som att de har potential att fortsätta bli något. Messi gillar ju deras kallingar. Ju äldre Borg blir, alltså Björn Borg, så blir de ju lite mer legendariska om man lyckas liksom hålla sig kända. Jag gillar det här bolaget.
Jag tror Borg är väldigt frånkopplad ändå.
Ja, han är frånkopplad. Men du vill liksom inte att han är med någon Epstein-skandal typ.
Det hade varit så bra, men jag tror inte det är så många som ens reflekterar över att det är Björn Borg.
Alltså,
och kidsen, nej. tror jag inte.
Okay.
Det är som Lacoste, jag tror inte många liksom tänker på tennisspelaren Lacoste. Sorry.
Men du vet allt om mode, eller?
Nej, men jag bara säger, jag tror inte det.
Okay.
Vi får göra en undersökning då. Hur det ser ut där, men jag tror inte det.
Nej.
Scandic då?
Ja.
Hotellkedjan.
Scandic. Vad tänker du på när jag säger Scandic?
Hotell.
Ja, mycket bra Johan. Så här, ska vi vara med typ något?
Men vad ska jag tänka på då?
Ja, men på börsen tänkte jag.
En aktie som gått upp ganska mycket på slutet.
Ja, absolut. Den var, tog nytt årshögsta igår. Men det är en sak till jag tänker på som en Dr. Bass-person borde tänka på.
Eller blankad kanske?
Ja, precis. Det är börsens näst mest blankade bolag. Det är bara SBB som är mer blankat. Och lite snackas det om att det är de här konvertiblarna. Men det kan verkligen inte vara hela sanningen här. Jag förstår inte heller varför det är så. Scandics nettoskuld har kommit ner. Bara 1,5 miljard nu. Inflationen gynnar väl dem lite på så sätt att de kan höja priserna. Även om kostnaderna också såklart stiger. Sen kan det bli en liten besvikelse nu i rapporten som kommer här då. Q1. För att påsken ligger ju faktiskt tidigt i år och då minskar ju affärsresandet rätt rejält under en hel vecka. Men det är ju bara en engångshändelse som hamnar då i Q1 och då blir Q2 bättre. Så att jag förstår inte vad blankarna ser här och för att vara blankat 15% så måste man ju vara väldigt, väldigt negativ. Det är liksom inte Intrum. Scandic har gjort en sak som är bra under den här tiden som de har kämpat i motvind. Det är att de har ju ställt in utdelningen och på så sätt byggt upp balansräkningen som nu är i bra skick här. Så att, ja, jag tycker Scandic, det är inte dyrt heller, P11 kanske.
Mm. Och är väl på väg upp liksom mot pre-pandeminivåer på något sätt.
Ja, så är det. Mm. Det går inte riktigt att jämföra eftersom de gjorde den här jättenyemissionen mitt under krisen. Men för de som köpte då har ju verkligen tjänat pengar.
Ja. Och på tal om nyemissioner och transaktioner på börsen så har vi, vad det känns som, gått in i placing-säsongen. Vi pratade för några veckor sedan om det här med att det finns en hel del bolag med riskkapitalbolag i ägarlistorna som antagligen är säljsugna. Och efter att vi haft den här väldigt starka börsen ett tag nu så har faktiskt placing-aktiviteten tagit rejäl fart. I Synsam till exempel så sålde ju CVC en stor post förra veckan. Det såg du?
Ja, och aktien har ju gått väldigt bra sedan dess.
Ja, precis. Det är ju också lite intressant att notera att den här placing togs emot väldigt bra. Och det kanske är någon typ av riskaptitstecken. Och då ska man veta också att det är ju trots att CVC sitter kvar med, jag tror, dryga 40% av aktierna i det här bolaget. Så det kommer ju komma ut mer aktier därifrån. Igår kväll meddelade Triton att de gör en placing i Ambea. Ambea är ju också en aktie som gått väldigt, väldigt bra sedan i höstas. Så det är inte så konstigt att de passar på lite grann. RVRC har vi varit inne på. Där sålde ju Alto för inte så länge sedan. Sen har vi alla de här bolagen i EQTs Public Value-fond som vi pratat om flera gånger tidigare. Typ Securitas, Storytel med flera. Truecaller har ju också lite riskkapital i ägarlistan. Den aktien har ju för sig gått väldigt kast så frågan är om de vill sälja här. Men det finns, det var bara några exempel, man kan räkna med att det blir fler sådana här försäljningar i närtid.
Ja, CTT gjorde också en placing. En sak jag tycker är ju att man får ändå hyfsat stora rabatter, men det finns mycket pengar att ta emot. Det brukar vara kring 8% nu man får ge i rabatt vid en placing. Och då kan man vräka ut nästan hur mycket aktier som helst.
Precis, men om vi fortsätter på det här spåret, då är det också så att många riskkapitalbolag sitter med sprängfyllda portföljer av onoterade bolag som de väldigt gärna vill göra exits ifrån på ett eller annat sätt. Så att kanske kan noteringsmarknaden börja tina upp lite nu. Vi har ju faktiskt också en notering på gång precis nu i form av de här Carnell. Har du tittat på det?
Nej.
Carnell är ju faktiskt från början en liten private equity-låda som man stuvat om till långsiktigt förvärvsbolag inriktat mot industriteknikbolag. De har 12 bolag, omsatt en dryg miljard. Gjorde 12% i resultat och värderingen kommer att landa på strax över 1 miljard. Känns för ganska rimligt. Ska börja handlas 22 mars. Det blir väldigt intressant att se hur den här noteringen tas emot. Och om det här går bra, om styrkan håller i sig på börsen, så tror jag att det kan bli en del noteringar ändå under våren.
Ja, som liksom ny noteringssniper så hör jag ju direkt att det här kommer bli en bra notering. Dels för att man förmodligen planerade den innan börsen var stekhet. Så att här ska man teckna aktier.
Det tror jag. Det räckte med det.
Det räckte med det.
Ja, härligt.
Så teckna.
Och jag tänkte också på det här. EQT har ju gått väldigt bra på börsen på slutet. Det är väl inte omöjligt att en delförklaring i alla fall. Har med det här att göra att exitmarknaden börjar komma igång. Jag läste att de är på G med en jättenotering av det här, vad heter det, Galderma, som är väl hudvårdsaktigt i Schweiz om någon vecka. Så att det är klart att det är bra för dem om de kan börja realisera lite vinster från sina fonder.
Ja, och man ser väl också att jag tycker att de är ute och köper lite grann med, så förhoppningsvis kan man få ett bud på något av sina bolag.
Det tror du?
Nej, men det är lite av en dröm.
Det är,
varje dag man vaknar upp som aktiespekulant så hoppas man ju lite 0800 skicka ett budmeddelande.
Så är det. Och sen ska vi avsluta med att du har plockat fram tre i ditt tycke spännande case att titta på.
Ja, och
ska bedöma här eller?
Men det kan du göra faktiskt. Mm. Du var ju inne på placing och försäljningstrenden här. Så vi kan börja med, jag vet inte om du såg pressreleasen igår i Nordic Paper.
Ja, den här kinesen ska sälja. Eller?
Ja, eller kinesiska huvudägaren.
Ja. Det tog sig emot positivt.
Ja, men det är en liten toppennyhet. Man gillar ju inte, eller börsen gillar ju inte att ha kinesiska ägare. Så är det ju. Det kan man ju titta på vilket bolag som helst och förstå att det drar ner värderingen. Och som sagt, det kan ju låta negativt först när man får en flash på att ens bolags huvudägare vill placea 50% av ett bolags aktier. Men just att Shanjing, tror jag att de heter, om en kinesiska inte helt outdated. Men att de ska sälja ju bara positivt. Nordic Paper är ju egentligen ett ganska välskött bolag där det sprutar ut pengar. Förra året fick man 4,65 i utdelning, i år får man 4 kronor. Och det här då på en aktiekurs kring, ja, men idag då 48. Den övriga ägarbilden är också sån att det är nästan bara fonder och pensionsbolag här. Så att ett bud på hela bolaget är väl vad folk tror här. Så att den här tycker jag är lite intressant. I övrigt får man en väldigt fin direktavkastning.
Mm. Känner att det skulle kunna bli bakslag i det här. Okay. Jag litar inte riktigt på det här.
Nej.
Så att jag, för mig är det här icke-intressant.
All right. Mm. Case nummer 2.
Tummen ner.
Men okej, är det det? Tummen upp eller tummen ner?
Ja.
Okej, ja, men det är ganska bra när det är köp. Tänker du att du är den här killen i The Gladiator, eller?
Ja.
Den riktigt psycho-kejsaren.
Precis.
Ja, nu passar dig. Dart har ju tagit en position i Dustin. Han har ju spelat det här spelet perfekt, Dustin-spelet.
Han har spelat det så fruktansvärt bra.
Ja, men det är typ en... Sven Nordenstam får skriva en bok om hur Dart spelade. Alltså Harald Mix spelade Dustin-spelet till perfektion. Så
det var som att han hade facit på något sätt.
Ja, men nu har han ju börjat köpa aktier igen här i Dustin. Och det är efter den här enorma kollapsen de har haft sedan bolaget in på börsen. Och det sjuka är att jag tror att det är helt, helt rätt. Det är någon typ av PC-bonanza i USA där Dell och Hewlett-Packard-bolagen har gått hur bra som helst sista tiden. Dell är ett jättebolag på 800 miljarder kronor i market cap. Att den kan gå upp 30% på en rapport är helt otroligt. Och det är inte omöjligt att vi med den här AI-boomen kommer att få se hur alla kommer behöva uppdatera sin datorkraft framöver. Samtidigt som det också kanske varit lite underinvesterat i det här området på ett tag. Så att jag tror man nog ska ha kanske en liten pusse i Dustin. Mycket som talar för det, och det som kanske talar mest för det är ju att Dart har kommit tillbaka.
Ja, men såklart. Tumme upp.
Tumme upp, ja. Yes.
Alla argument tycker jag var bra.
Tack. Oj, oj, oj. Schysst idag, Johan. Mm. Sen har vi det sista, och det är Klasse. Claes, ja. Olsson har åkt på 20% nu här sen. En relativt fin rapport ändå. Men det kanske förväntningarna var lite för höga. Fint på så sätt att bolaget tuffar på. Man har nettokassa på nästan en halv miljard. Förra året delade man ut 8 kronor under året. Då. Och det finns väl ingen anledning att tro att att de kommer snåla in på det i år. Jag tycker att den så här ofta börsen brukar ge... När man vill ge en hård bestraffning i ett bolag, då brukar man få en 20% i nedgång och innan det vänder. Och det har vi fått nu i Clas Ohlson. Det är mycket möjligt att den börjar studsa upp igen. Så att jag ser ett litet köpläge här för att man har fått en klassisk korrigering och att det skapar ett intressant läge både för tradern och den långsiktiga.
Ja, men det kan jag nog också köpa faktiskt, och jag undrar om marknaden också lite missförstått det här förvärvet de gjorde av, vad heter det, Spares?
Ja, reservdelar, ja, engelska.
Jag tycker att det känns smart. Det kommer ju någon typ av ny EU-lagstiftning här inom ett år som säger rätten att reparera typ.
Okej.
Och spares, du hör ju vad de har.
Reservdelar, ja, jag sa just det.
Massa batterier bland annat.
Man ska... hur kan man höra det på spares? Spare ribs, tänker jag.
Ja, jag tänker reservdelar. Och de har bland annat gett alla olika batterier som man kan tänka sig. Och då, en del av den här lagstiftningen handlar ju om att man ska kunna byta ut batterier, till exempel, när de blir för gamla. Jag tror att de ligger rätt där och lite före marknaden på något sätt. Så att jag håller med dig. Klasse gör rätt saker. Men John, det är inte slut på veckans avsnitt här. Vi är sponsrade av Cameo och har träffat Cameos vd Sebastian Harung för att snacka lite fastighetsmarknad. Och den ser ju faktiskt ut att vara på väg att tina upp. Spännande samtal tycker jag med Sebastian.
Ja, men gillar man bostadsfastighetsmarknaden ska man verkligen lyssna nu. Många bra insights från den.
Sebastian Harung, vd och grundare av Cameo. Välkommen till Börspodden.
Tack för det.
Igen får man säga.
Ja.
Du har varit här förut.
Ja, det börjar bli några år sedan nu, men jättetrevligt att vara här igen.
Hur känns det att vara i Börspodden efter att Johan dissade Norge i förra veckans avsnitt?
Ja, det är perfect timing. Har jag fått glädjen av att fly in via Arlanda. Så då kan vi gärna snacka lite om skillnaden mellan Norge och Sverige.
Vi vill inte snacka Arlanda om vi får välja.
Nej, perfekt replik. Det räckte så.
Men vad säger du, vad är den största skillnaden mellan Sverige och Norge?
Alltså det är jättemånga skillnader, och som jag sa här när jag kom hit.
Ni är rika.
Vi är rika och lyckliga, smarta, sexiga. Och ni är ganska mycket bättre på allt annat, vill jag säga.
Okej, okay. Ja, men det är ju ganska bra för båda då, får man säga.
Ja, och så är vi lite bättre i musik och golf och tennis, som brukar vara Sverige, sin hemmaplan.
Sant.
Ja, du följer Rune?
Jag följer allt på grund av mina barn, ja.
Okej.
Okay. Kasper Rud heter han väl?
Ja, men Rune är dansk.
Ja.
Mm. Jaha, ja, men Kasper följer jag med, ja, kanske. Och så följer jag Eurovision, ja.
Och Hovland.
Ja, of course.
Följer du Eurovision? Väldigt oväntat.
Ja, alltså det är inte frivilligt.
men vi ska inte prata så mycket om det idag, utan tanken är att vi mer ska prata om fastighetsmarknaden och det ni på Cameo håller på med. Kan du inte lite kort bara berätta för någon som inte har koll, vad gör Cameo?
Ja, Cameo är en skandinavisk plattform som gör det möjligt att investera direkt i lån till fastighetsprojekt. Stort sett i Sverige faktiskt, även om vi är skandinaviska. 90% av det vi gör är i Sverige.
Varför vill man investera i Sverige främst?
Alltså, det är ett stort behov av nya bostäder, och vi finansierar mycket nya fastighetsprojekt. Alltså byggande av nya bostäder, och det är ett jättestort behov i Sverige. Ni är även jättedyktiga på den här typen av projekter, så... för oss, det att kunna liksom erbjuda bra och säkerställda projekter, det funkar jättebra i Sverige.
Jag tänker också att det har något att göra med att vi är duktiga på pantbrev och sånt. Att man får bra säkerheter. Man vet vad man har liksom för säkerhet när man lånar ut pengar till fastigheter.
Exakt. Jag läste faktiskt en rapport igår från Newsec som säger att liksom Sverige är ett av de mest efterfrågade marknaderna att investera i. Även om det har varit lite jobbigt år på fastighetsmarknaden.
Mm. Men kan du inte berätta lite vad ni ser på fastighetsmarknaden som ändå sitter mitt i det här? Håller det på att hända någonting, eller är det fortfarande trögt?
Alltså det har varit någon krävande månader för många fastighetsutvecklare. Men vår jobb ligger ju att välja ut de bästa, de som faktiskt kan hantera en risk eller kan hantera en kostnadsfördyrande grej i ett projekt. Så vi känner att det är bra. Jättemånga som gör det jättebra. Det är köpsläge. Många som vill köpa nya projekt, nya fastigheter. Och det som har varit det svåra kanske de sista 6 månaderna, som är försäljning av de här bostäderna som byggs eller renoveras, det börjar öppna lite upp.
För det här med räntan har ju varit ett evigt snack om. Nu ser det ut som den är på väg att falla tillbaka lite grann. Hur viktig är räntan för liksom påbörjanden av nya projekt?
Ja, den är jätteviktig. Men jag tror fortfarande att bristen av bostäder är så pass stor att vi kommer att se lite försäljning, även om räntan håller sig på detta nivå genom året.
Vad är det för typ av bostäder man efterfrågar? Hyresrätter, lagerlokaler, bostadsrätter?
Ja, vi finansierar alla tre typer av projekter, men primärt så är det BRF-er. Svenskar och norrmän önskar att äga egna fastigheter. Och det är gärna lite mindre bostäder som nu är populärt. Och vi märker att det kommer folk på visning. Det kommer mycket fler än det gjorde för bara någon månaders tid sedan. Så vi tror på en bra öppning av marknaden nu framöver.
Vilka städer i Sverige ser du som framtidsstäder då?
Alltså jag tror mycket runt, alltså Stockholm, inte nödvändigtvis i Stockholm, men runt i förorterna. Där har vi många projekter, och samma i Göteborg.
Hur gör ni när ni väljer ut de här projekten som ska finnas på er plattform? För att ni har ju ett väldigt starkt track record ska man nämna här, och inga kreditförluster sedan starten.
Yes.
Och hur är det ens möjligt? Warren Buffett säger att då är man ju för försiktig om man inte har några kreditförluster.
Ja, vi har kreditförluster i Norge då. Men nej, alltså, och det har styrelsen varit på med också. Vi måste ta liksom nok, alltså göra nok volym då. Men nu har vi gjort över 5 miljarder utan förluster här i Sverige. Och det så klart det handlar också om att välja riktigt projekt, men det är också det med att ta säkerhet. Och vi hade en konkurs nu i november, hvor en utvecklare vi hade lånt 50 miljoner från flera tusen sparare till det projektet som gick i konkurs. Men på grund av säkerheten så har vi fått tillbaka, och det har tagit lite tid, men sen får vi tillbaka hela beloppet.
Hur är det med räntan då? Får man någon ränta när de går i konkurs?
Ja, då har investerarna fått den normala räntan som jag tror var på 10% plus en fördröjningsränta på 2 på toppen.
Okej, okay. Inte för att vara taskig, som vem var det som brukar säga det?
Oh.
Tjejerna i högstadiet. Okay. Men är det inte möjligt, eller liksom risken att på Cameo så får man, ja, men ska säga, de sämre låntagarna som inte kan gå till en vanlig bank, som inte kan liksom lösa finansiering på något annat sätt. Kan du förklara det för mig?
Ja, det är en klassisk fråga vi får. Och alltså, vi är mer flexibla och snabba än banken. Så vi får många projekt i konkurrens med banken för vi är snabbare, vi är mer flexibla. Klassiskt krav banken ställer är ju du måste sälja 75 eller 100% av bostaden på ritning. Och så kan vi säga att det räcker med 50% och så kör vi igång. Det funkar jättebra för fastighetsutvecklarna. Och så kan vi också öka belåningen lite mer än en bank. Bank kan säga kanske du får låna 100 miljoner till det här projektet. Och så kan vi säga du får 120 mil. Och då blir det bättre return on equity för fastighetsutvecklarna. Så då kör de med oss.
De som har lånat pengar av er, alltså utvecklarna, kommer de tillbaka som kunder senare eller kör de er först och sen när det går bättre för dem så använder de banker?
Ja, 2/3 kommer tillbaks. Sen så gör de gärna projekt med banken och med oss. Så de brukar oss som en flexibel liksom, alternativ till bankerna.
Hur ser det ut när det gäller att få in projekt, det svåra eller att få in investerare?
Ja, det är ju utmanande med konceptet att man blir lite schizofren när man måste hålla koll på bägge sidor hela tiden. Och just nu så är det jättehög efterfrågan från fastighetsutvecklare. De behöver finansiering. De vill köpa. De vill köra igång bygging. De ser att det öppnar sig upp lite. Så i dagsläget så är det lite alltså, svårare att få nok investerare. Men vi har 10 000 aktiva investerare idag och vi fyller lån. Det går ofta på några minuter. Men flest projekt just nu.
Ja, jag och Johan var ju investerare i ett projekt i Ronneby. Men efter det har det nästan varit svårt att hinna få in pengarna i något projekt. För det har fyllts upp så otroligt fort.
Ja. Vi prövar att, alltså vi ska lägga ut många fler projekt nu som är lite vår. Att folk kommer på visning. Det händer mer i fastighetsmarknaden. Så det kommer mer projekt i mars. Ja.
Okej. Okay. När man investerar sina pengar så vill man gärna ha koll på folket bakom. Kan du inte berätta lite kort om dig också?
Ja, nej, norrman som ni kanske hörde, men trivs bra i Stockholm och har bakgrund både från fotboll och investment banking i Norge.
Hur bra var du på fotboll?
Norsk nivå, jättebra. målvakt. Det är lite samma som att vara en grundare. Man ska passa på pengarna till våra investerare. Och sen så har jag jobbat med DNB, då, norsk investment banking, innan jag. Och det har faktiskt blivit 10 år på Cameo nu i år.
Hur gammal är du? Du känns ganska ung faktiskt.
Ja, tack så mycket. Men jag är 42.
Ja. 81?
Nej, 82.
82.
Nej då.
Nej, ja.
Nära den här gyllene 81 när man.
Ja. Men hur gammal är du då?
Jag är 44,8.
Som min son, decimaler. Ja. Ja, men
det är jag tänkte på fråga så också de här snittkunderna jag har. Jag och Johan är ju är vi någon typ av snittkund i vår ålder? Eller vilka är det som investerar via Cameo?
Ja, de flesta är 40 plus. De flesta är män.
Känner sig tuff.
Och kollar skidor. Ja, det är typ, ni är ganska spot on vill jag säga. Vårt, liksom. Vi önskar ju bredda det här. Vi menar att produkter passar för många fler. Men det är ju gärna de man får först in då.
Ja, men för vem passar det här då?
Alltså, en av grunden till att jag startade Cameo var att det skulle kunna göra tillgängligt ett bra produkt för många, många fler. Så det passar egentligen för alla som är intresserade av att spara och som vill bygga ut sin portfölj. Inte bara aktier eller inte bara ha liksom, sin egen lägenhet, men lite fler grejer i sin portfölj.
Just det. Och avkastningsprofilen, om man säger så, är ju lite annorlunda om man jämför med börsen till exempel.
Ja, den är mycket mer stabil. Alltså börsen går ju upp och kan sky's the limit, men den kan också gå ned. Cameo är väldigt stabil, 10-12% ligger vi på och tickar in varje månad.
Vad gör du av dina egna pengar? Investerar du i några projekt?
Ja, vi har en lag där jag kan inte investera första dygnet. Vi måste släppa till kunderna först. Så jag blir ganska besviken när jag inte hinner med då, efter 24 timmar. Men Cameo-lån, och så ligger jag lite på börsen, of course. Testade Bitcoin i fjol. Sålt man ut på lavaste punktet. Så, men det är stort sett, och så är det lite till mina barn, är det givetvis fonder då.
Men jag tänker, om man ska titta på de här Cameo-investeringarna, vad vill du helst investera i? Vad tycker du är ett projekt som är lockande?
Alltså jag liker att jag kan putta lite mindre belopp i många projekt då, för att svara lite tråkigt på din fråga. Men eller så liker jag att det är, alltså det ska vara en byggbolag eller entreprenad som bygger, som man känner sig liksom trygge på. För jag tror det är mycket risikon i projekten idag. Det är att en ting är att fastighetsutvecklaren som är vår kund är bra, men de som liksom faktiskt bygger, att de är solida, har bra track record, har bra eget kapital. För det är många där som har gått konkurs de sista månaderna. Så jag kollar på att det faktiskt är en bra entreprenad.
Hur ser det ut med ägarna i Cameo? Vilka är det som äger Cameo, förutom du?
Jag äger tyvärr inte så mycket längre nu. Men det är ABG Sundal Collier som är den största, som äger en tredjedel. Sen så fick vi med nå Incor Invest här nå i vinter, som bland annat är backat av Melby Gård, familjen. Och de har investerat i många svenska fintech, så vi är jättespänt på att få med Nikolaj, som han heter, och det teamet där på ägarsidan. Vi har varit bra på i fintech-biten, nu får vi också lite mer fokus på tech, så det är jättespännande.
Vad har ni för olika framtidsplaner på Cameo då? Vad kan man förvänta sig på er hemsida att det händer där framöver?
Ja, vi ska göra mycket mer lån än det vi gör idag, så vi har plattformen till att skalera upp och göra ännu fler lån. Och så ska vi på börsen i Stockholm om några år. Och då önskar jag att inte bara vår ägare idag ska vara med på den här liksom value creation här, men alla småsparare och storsparare som lånar ut på plattformen kan vara med på ägarsidan också.
Ni tog ju in, jag tror det var 700 miljoner förra året för utlåning. Kan du inte berätta lite om den affären?
Ja, det är ju en av grunden att jag har fått ganska mycket grått hår. Fick jobba med...
Du har i alla fall hår.
Förlåt.
Så att du behöver liksom inte gå på den nivån redan.
Nej, det är norska ljudmjukheten det där. Ja, nej, men vi fick jobba med engelska advokater, som var en bra jobb, och testa ut hur jobbigt och krångligt ting kan vara. Men vi satt i connection med ett stort fonder som heter Insight, som lånar ut via en värdepapperisering, en struktur som vi satt upp tillsammans med dem. Först i världen med svenska byggkreditiv i botten. Så tillsammans med Insight så kan vi låna ut, som du säger, 700 miljoner till projekter. Då. Så då har vi två fundingben. Vi har de här privata investerarna, och så har vi då ett fundingben som är institutionellt kapital i London. Och de tycker om att låna ut till svenska projekt, helt enkelt. Och de är så jäkla stora. Så vi tog dem över på site visit här, och då frågade han liksom, how much is the stock exchange? We can buy it. Så, men det är kul att få dem ombord. Ja.
Jag tänker också så här, om man har ett projekt och kanske skulle behöva finansiering, hur man går man tillväga då om man vill använda sig av Cameo? Ja, för ni måste ändå, många måste väl ändå höra av sig och undra om ni kan hjälpa dem?
Yes, och det har ju ökat de sista par tre åren. I början var det lite mer kämpigt, vi måste ut och visa oss. De sista åren kommer det fler till oss. Nej, det enklaste är att ta kontakt med via webbsidan, och så sätter vi upp ett möte. Vi tackar ju 90% av dem som söker. Men vi märker också att när du först är inne så kommer du igen och gör fler projekt med oss. Då. Så.
Som jag och Johan, jag har sett att ni har haft ganska
ni
små...
Ni hade fått avslag.
Jag har sett att det är ganska små belopp ibland. Att det kan vara så här 1,9 miljoner eller ganska låga belopp. Hur går det ens att tjäna pengar på en sån affär för främst er då?
Ja, men vi tar större lån och delar upp i mindre. Så man går på webbsidan så kan det se ut som det är många små projekt. Men det är ett och samma projekt som är delt upp i många små trancher. Vi följer värdeutvecklingen. Alltså först gör du grundarbete och så byggnation och sen. Så vi lägger ut lånen i takt med att värde och liksom projektet utvecklas. Så snittstorleken är runt mellan 20 och 50 miljoner. Och så delar vi upp i de här mindre tranchen.
Okay.
Så vi tjänar pengar. Då gör vi analysjobben en gång, sen så följer vi upp. Så vi tjänar pengar på en upfront fee på hela beloppet.
Och hur noga följer de här projekten efterhand då? Så att, att de sköter betalningarna eller att liksom det kommer upp ett hus som de har lovat?
Ja, det är kallade...
Google Maps.
Ja, vi ringer och frågar, går det bra? Nej, alltså det är faktiskt något man må lägga mycket mer tid på än jag kanske hade trodd då vi först startade Cameo. Men man måste följa upp. Och vi märker också att det är någon typ av kunder som när det går jobbigt så tar de kontakt och berättar om det. Och så är det andra typer av kunder som inte svarar på telefonen. Och det är liksom en red flag då. Och då måste vi åka ut. Och vi hade ett projekt i Norge där han hade lånt, tror det var 10 miljoner, till ett parhus. Och så åkte vi ned, så var det inget hus alls. Och så ringte vi och sa, vad fan är huset? Ah, jag glömde att säga det, men jag brukade pengarna på något annat. Och då måste man få tilläggssäkerhet. Men det är viktigt, så vi har liksom veckovisa avstämningar. Vi har månadsvisa portföljmöter. Så vi jobbar jättetätt med låntagarna. Men vi prövar också få dem i mål. Så om de har jobbiga situationer, kanske kostnaderna har gått lite iväg. Så hjälper vi dem, kanske vi kan ge ett likviditetslån, ett topplån. Få dem i mål, gjort liksom projektet färdigt. Och det uppskattas att vi ligger på dem och hjälper dem i mål.
Hur ser, bara av nyfikenhet, bostadsmarknaden ut i Norge och ja, Danmark?
Ja, Danmark har inte så bra koll på. Men Norge ser jättebra ut givetvis. Den är upp 5% i år. Men vi har samma problem som i Sverige. Att vi har byggt nästan ingenting i fjol. Så vi har en stor bostadsbrist. Och det kommer att liksom ta helt av, tror jag, om... Skanska snackar om 15% upp kanske nästa år i priser. Da. Så det, vi har byggt all för lite. I Q3 så byggde de 10 bostäder i Oslo. Och vi hade 20% marknadsandel.
Ja, det låter ju lite ändå.
Ja,
ska lite, man köpa lite. Bostadsutvecklarna på börsen då? Eller vad, har du någon take där?
Nej, vi har aldrig finansierat. Alltså köp bostäder vill jag gjort direkt. Jag har ett par om du behöver. Ja, flytta in hos mig.
Ja, i Norge, ja.
Ja.
Men det är ju en intressant spaning då, för någonstans måste du vända och det är ju ganska nära noll nu på något sätt. Så att, ja, jag köper det.
Ja, men det är lite också det med, alltså en ting är att man behöver fler bostäder, men man ska också tänka på energieffektiviteten i nya och renoverade bostäder. Och det märker man också att i Norge och som här, att det behövs mycket investeringar.
Mm. Ja, men Sebastian, kul att du var här och hälsade på i Börspodden. Och kan du säga några, om man är intresserad av att investera i den här typen av investering, kan du säga några välvalda till Börspoddens lyssnare?
Ja, för det första bör man hitta vår webbsida som är Cameo med K och signa upp sig där. Det tar typ några minuter, ingen kostnader alls, helt gratis att investera. Och så vill jag säga att man testar lite mindre belopp först, se hur det funkar. Jag glömmer aldrig, helt i början var det en kunde som lånte ut 10 000 till ett projekt. Och så fick han en ränteinkomst och så ringde han. Fan, det funkar ju! Så det är lite, man gör den här erfaringen själv och ser hur det funkar. Få de här månadsvis ränteintäkterna som kommer på typ 10%.
För ni betalar ut månadsvis?
Alltid, ja.
Ja, det är bara att testa helt enkelt.
Ja.
Cameo.se.
Mm. Perfekt.
Stort tack Sebastian för att du kom förbi.
Tack för det.
Då John, var det slut på avsnitt 551. Hur är det med innehav den här veckan?
Ja, men jag tror att det inte har nått faktiskt den här veckan, konstigt nog.
Nej, jag tror det är samma för mig.
Vi har bara pratat bra bolag den här veckan och då vill jag inte vara med.
Nej, inte jag heller. Ja, men bra. Då säger vi så och tackar för oss. Vi hörs nästa vecka igen. Hej då!
Det gör vi. Ha det bra!